I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag otroliga Louise Lundberg som hjälper varumärken att synas i den digitala världen. Louise har ju gästat podden tidigare där hon pratade om hur man bygger ett personligt varumärke och är ett av mina mest lyssnade avsnitt eftersom att hon bjuder på så sjukt många konkreta tips. Och idag hjälper hon varumärken som jag nämnde att synas i den digitala världen genom bland annat grafisk design, illustration, sociala medier, nyhetsbrev. Hon driver också sina egna plattformar där hon delar med sig av vardagsteknik och kreativitet. Sjukt många bra tips. Man kan säga att hon är en utbildare inom den här digitala världen där det är högt och lågt. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb. Där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt byta bransch. Eller bara kika runt. Då tycker jag verkligen att du ska spana in Blocket Jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer. Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå tillväga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag.
Hej Louise!
Hallå!
Du är här igen.
Jag är här igen.
Du är en sån gäst jag kommer vilja ha med for life.
Bra!
Det hände så jävla mycket i ditt liv. Du har ju blivit mamma sen sist vi sågs. Du har sagt upp dig sen sist vi sågs. Du har startat eget. Kan du inte berätta, vad gör du nu?
Vad gör jag idag? Som du sa, du kommer ju köra ett intro där du berättar lite mer. Mm. Men jag är ju idag egen och jobbar med grafisk design och illustrationer och sociala medier. Och sociala medier då hjälper företag med sina, men också driver mina egna kanaler. Och har liksom byggt upp det där jag snackar lifestyle, tech och kreativitet. Mm. Och lite skönhet. Men så jag kör, man kan säga, jag är digital designer, är väl paraplyt liksom. Men sen så har jag gjort en liten egen spin på det, hur jag jobbar med det.
Och du har ju ett otroligt populärt nyhetsbrev, bland annat.
Jaha, tack. Det glömde jag nämna.
Ja, jag bara, hallå Andrea.
Ja, jag har ju mitt nyhetsbrev som är ett personligt nyhetsbrev. I och med att jag har ju som bakgrund att jobba med nyhetsbrev och älskar konceptet. Så har jag ett personligt nyhetsbrev där jag också då, men lite som ett minimagasin har det typ blivit nu. Där jag skriver om, igen, om liksom vardagsteknik. Blandat med lite typ karriär, jobb och vardagsbetraktelse typ. Mm.
Sjukt bra. Tack. Du har gjort en helt ny take på det. Du skriver om saker man vill läsa och så låter du en prenumerera på det. Mm. Kostnadsfritt so far.
Ja, precis. Ja. Vi får se vad businessen tar det. Om man ska jag har börjat tänka hur jag ska jobba med det. Nu när det liksom tickar på så som det gör. Och tar så pass mycket tid som det gör varje månad. Och rent krasst kostar mig pengar.
Exakt, att ha. Tid är ju pengar också.
Nej, men det kostar mig pengar. För när man kommer över 1000 prenumeranter så börjar det kosta månadsavgift att skicka ut nyhetsbrev. Så jag måste nu börja tänka lite hur jag...
Såklart. Det måste finnas en business på det.
Exakt. Men jag har ju fokuserat på den andra businessen så länge. Nyhetsbrevet har ju varit ett fantastiskt sätt för mig att bygga upp community och liknande som vi kommer prata om lite längre fram, tror jag.
Absolut. Och sedan så ritar du och designar, men det går under det där digitala paraplyt.
Precis, exakt. Så det är ju grafisk design som är det liksom klassiska digitala designen. Men sen så har jag även börjat illustrera mycket. Och gör det för företag. För olika uppdrag, vilket har varit jätteroligt. Att jag nu får liksom betalt för att sitta och rita. Vilket är lite av en barndomsdröm. Så det är superkul. Men så jag gör väldigt mycket, men man kan säga, alltså en kreatör liksom, i allt vad det innebär.
Och hur har du som kreatör, för det finns ju många, gjort för att synas och höras? Alltså, hur har du byggt upp en kundkrets?
Jag har ju jobbat väldigt, väldigt mycket med mitt personliga varumärke. När jag sa upp mig så började jag jobba upp min Instagram. Och då började jag jobba med det främst med egentligen vardagsteknik. När jag började bygga upp det, för jag märkte att det var en nisch som inte riktigt fanns. I den mån om att, du vet, de teknikbloggarna och liknande som finns ute idag. Många av dem är, då är liksom helhjärtat in i teknik. Medan jag tycker mer om vardagsteknik och den tekniken man har i handen liksom varje dag, som vi alla har. Och började liksom dela med mig lite mer av det. Och märkte att mitt konto växte och därav mitt community. Och sen så när jag startade eget så gick jag ut väldigt öppet med att nu startar jag eget. Det här är vad jag ska göra. Superkul om ni vill hänga med på det. Och sen har jag ju fortsatt använda min Instagram för att hitta nya kunder. Alltså, jag tror varenda kund som jag har haft det senaste året är alla följare. Alla som har hört av sig är för att de har följt mig eller prenumererar på nyhetsbrevet eller liknande. Och det är ju varumärken liksom, det är ju stora varumärken som liksom Foreo till exempel, eller Origins eller liknande. Och det kommer, allt härstammar från min Instagram. Så det är ju just det personliga varumärket som jag har jobbat med för att kunna jobba med. Så jag brukar säga att min business är sociala medier, alltså influencerbiten, som är då min Instagram och mitt nyhetsbrev. Och sen så är det mina studiokunder som ligger liksom under Lulu-studion, som är där jag gör all grafisk design och den stilen. Och jag har ju använt de här för att knuffa upp varandra. Så min Instagram ser till så att jag hittar kunder. För där, liksom det är där människorna finns. För jag brukar tänka så här att även ifall det är, vilket företag det än är, hur stort och svårt det än är att nå, så är det fortfarande bara människor som jobbar där. Mm. Och människor använder Instagram och tycker om att följa människor. Och det är lite den approachen jag har haft och den har fungerat. Och sen så är det också det att jag delar med mig väldigt mycket om allt som händer i studion. Blir ju content på min Instagram. Mm. Så jag delar med mig av min karriär. Jag delar med mig om uppdrag jag har. Och allt där omkring. Så det är väldigt kul. Jag har till exempel idag kommer jag lägga upp en illustration som jag gjorde för Kuling. Förra veckan. Som då är någonting som jag får betalt för att göra. Men det blir också ett sätt för mig att visa vad jag går för.
Som en portfolio.
Liksom. Exakt. Och det är det. Just att använda sin Instagram som en portfolio. Tror jag är en väldigt stor grej idag. Speciellt för kreativa roller liksom.
Men du som ändå är mamma, har ett liv och tycker om annat än vardagsteknik, hur vet du då liksom vad du ska posta, hur du bygger upp din Instagram för att förmedla detta utan att det blir, här är ett uppdrag, här är ett uppdrag, liksom hur tänker du rent sådär, för de som tänker nu, jaha, ska jag lägga upp när jag har kaffekopp på jobbet här och sitter och jobbar, alltså hur gör du det intressant?
Alltså jag skulle säga att alltså jag skulle säga att jag har ju lite olika pelare som jag står på när det kommer till min Instagram. Det är det kreativa som då oftast är uppdrag och jobb, men också bara när jag sitter och ritar själv. Det är tekniken som är liksom vardagsteknik, som är tips, och det är oftast, de här tipsen är ju det som har gjort att mitt konto har vuxit. Sen har folk stannat för andra, men det är ju tekniktipsen som gör att folk trillar in för att de känner att de får mer värde på mitt konto. Och sen så är det då karriär under det personliga, där jag berättar mer storytelling om vad jag gör för någonting. Och det är de här egentligen tre benen som jag fokuserar mest på. Och helt enkelt lägger upp lite ett schema under månaden. Så här, vad vill jag dela med mig av den här månaden? Vad vill jag fokusera på? Men se alltid till att den röda tråden, det återkommande är techtipsen.
Mm.
För att även ifall jag får dela med mig av allt det andra, det som gör att människor stannar hos mig är ju att jag ger mervärde. Mm. Sen tycker de det är jättekul att se mina uppdrag eller vad jag jobbar med. Men jag måste liksom ge dem ett... De måste få lära sig någonting hos mig och känna att de får ut någonting. Så det är egentligen... Jag brukar ha det lite så här för att man pratar oftast om att man behöver nischa ner sig för att bli stor på Instagram. Vilket är jättebra och det är även... Jag fick den frågan alltså där jag säger att jättebra att nischa ner sig för att man ska starta eget. Och lite som du kanske själv förstår just det här, du vet att man... Man löser ett väldigt specifikt problem för att kunna hitta en kundbas. För att kunna liksom stå ut i den kretsen. Men medan min Instagram är väldigt, väldigt bred. Jag pratar ju allt om liksom kreativitet, teknik, skönhet, mode, träning. Jag kör allt där. Mm. Men den röda tråden är att man får tips hos mig. Och man alltid lär sig någonting. Antingen ifall det är tips om vilket läppstift jag älskar. Eller ifall det är tips med hur du kan optimera dina notiser i telefonen. Och det är just det för att hålla kvar dem. Och att jag har det här att jag delar med mig av alla tips med tekniken. Gör att jag får utrymme att visa upp mitt jobb. Exakt. Det gör att jag får utrymme att visa upp allt runt omkring. För att jag ger fortfarande tillbaka någonting. Mm. Och då tycker folk det är liksom roligare. Det blir det här ge och ta.
Exakt. Och utvärderar du någonsin och men det här tyckte folk om, sätter du det ner och liksom säger det här gick bra, det här gick mindre bra?
Absolut. Varje kvartal.
Wow. Fan, man känner sig alltid så här. Varje gång jag träffat dig så bara helvete, jag måste lägga mer tid på struktur.
Ja, men varje kvartal kikar jag på vad som har gått bra på Instagram, vad som inte har gått bra och liksom vad folk vill se. Och då ser jag att man får ju kolla lite på olika parametrar. Man kan se overall liksom engagemang ett inlägg har fått och då ser jag att det är väldigt populärt. Och det är oftast bilderna på mig som får högst engagemang för att folk tycker om, människor tycker om människor. Mm. Men sen ser jag till exempel att mina mest sparade inlägg är ju tekniktipsen.
Och det är ju guld värt idag med sparade.
Exakt, för det bygger ju också upp algoritmer på det sättet. Så då kikar jag på liksom vilka inlägg som har gjort väldigt bra för sig och vilka som folk inte bryr sig om överhuvudtaget. Mm. Och de inläggen som folk inte bryr sig om överhuvudtaget, de brukar jag oftast fortsätta lägga upp. Det blir bara inte en del av mitt så kallade schema och måsten. Utan det är mer när jag får feeling för att göra det. För det ska ju fortfarande vara kul för mig att hänga där. För att jag ska vilja fortsätta. Men så varje kvartal kikar jag på vad jag vill fokusera på. Men också lite så här, vilka drömkunder har jag det här kvartalet? Eller vilka samarbetspartner vill jag jobba med på Instagram? Vad vill jag berätta för stories? Jag brukar också varje kvartal fråga mina följare vad de vill se mer av. Och då få liksom content-idéer från dem. Där de kan skriva vad de har för problem som jag skulle kunna lösa.
Och sen är det liksom, är det segt att vara ansiktet eller är det utåt för sitt eget liksom bolag? Är det en press på det? Eller vad har du för tankar om att vara ansiktet utåt för sig själv?
Det är absolut en press. Jag känner inte att det är jättestor press just nu. Men jag känner att den blir större. Mm. Allt eftersom att jag växer. Och det är ju mer bara att det kan komma fram någon på gatan och säga att de tycker att det jag gör är kul och bra. Vilket gör mig så jäkla glad. Men det gör mig mer medveten om att jag ska inte ha en dålig dag på ICA.
Nej, exakt.
Men jag tycker bara det är roligt just för att jag är... Som person tycker jag det är väldigt kul att vara i centrum. Mm. Och jag tror man behöver kanske ha det i sig. Min syster skämtar om det att när jag var liten ville jag alltid bli skådespelerska. Mm. Och det här är liksom, scratch that itch.
Här sitter jag med podd och sitter du med.
Exakt. Vi vill bara synas och få bekräftelse. jag tror man behöver ha det i sig. Men jag jobbar också mycket på att på ett sätt skapa distans till min Instagram. Nu har det varit lite svårt för jag har varit mammaledig i 2 månader igen. Men annars så till exempel i höstas och som jag har gjort under veckorna är att jag är egentligen som mest aktiv på Instagram under dagtid. Mm. Måndag till fredag. Sen är inte jag lika aktiv på helgerna eller på kvällarna. Jag är det ibland ifall jag får feeling liksom. Men det är inte det som är huvudfokuset på mitt konto. Och det har gjort ganska bra på det sättet att jag har kunnat varva ner. Och jag har kunnat lägga in liksom att Instagram, där lever min karriär. Där lever den delen av mig. Och jag delar med mig av familjelivet till viss mån. Men inte, det är liksom inte en familjeplats. Nej. På det sättet. Utan det är jag som är i fokus och typ inte min dotter till exempel. Och det har verkligen hjälpt. Och det gör att man får lite distans till det. Och lite lättare.
Men är du inte rädd då att, eftersom att du är ansiktet utåt, att många bolag vill ju ha din hjälp. Mm. Och din tid är ju precis som alla andras, 24 timmar på ett dygn. Hur tänker du kring det liksom, om man... om du blir fullbokad eller vill du skala upp eller hur kan det finnas någon typ nackdel med det då?
Absolut. Nackdelen kan ju vara som du säger att företag vill jobba med mig specifikt. Men där tror jag det mer handlar om, för att jag kikar nu på att ta in en junior grafisk designer för att kunna hjälpa till. Men där tror jag det handlar mer om att fortfarande finnas där i ren relationsmässigt till kunden. Men att bara förklara att det fortfarande är jag och min vision som finns där. Liksom. Mm. Men att man har ett team som hjälper den.
Exakt.
Att det fortfarande är liksom, mitt namn på det blir det inte. Men liksom, det är fortfarande jag där.
Ja.
Men jag tror absolut, det är ju en nackdel med det att om man är för nära och det bara är jag. Det är ju en sån till exempel med mina illustrationer.
Mm.
Det kan inte jag lägga över på någon annan.
Nej.
Det måste ju jag göra. Men däremot när jag hjälper företag med nyhetsbrev och att skapa mallar för det. Det är ju någonting som jag kan delegera.
Exakt.
Och lära fortfarande, upp precis, och fortfarande ha overhead i det projektet. Men kan liksom ha någon att hjälpa till att implementera.
Ja.
Så det är olika delar av och vad det är man vill växa. Men det som är skapat till exempel med illustrationer där det inte är någon annan som kan göra det med min hand, då måste jag vara kopplad till det.
Mm.
Men det är ju inte heller någonting som jag kan skala på det sättet som man kan göra med till exempel grafisk design eller liksom sociala mediestrategier och templates och liknande.
Nej, men super, super intressant. Jag känner igen mig mycket i PR-bitarna, eller i och med att jag frontar mig själv som expert.
Precis, där. Hur har du märkt det?
Nej, men alltså där känner ju jag någonstans att så här, vad kan man outsourca, vad kan man inte? Pressmeddelanden kan man outsourca kanske. Mer än liksom kreativa idéer är svårare. För att där har jag ju min take på det, eller relationsbyggandet. Jag älskar ju relationer och det är oftast där jag får in en kund. Men att man kan liksom back-office-biten som jag gärna delegerar ut. Som jag skriver till dig ibland i desperation och liksom strukturera upp. För att det är ju det, jag hovar ju in kunder gärna, men det är så här, all struktur och sånt, det är ju det jag gärna liksom hade haft hjälp med och sådär. Så att jag också börjat liksom tänka så här, shit, ska jag fronta mig själv? Men jag tror precis som du säger att vissa saker får man alltid vara med i och andra saker går ju faktiskt att ta hjälp till. Alltså så länge man liksom säkerställer kvaliteten på det innan leverans till kund.
Exakt, precis. Det är det. Så länge du känner att du kan sätta ditt namn på det. För det är ju det att ha det personliga varumärket som du också har. Jag tror det är så jäkla viktigt i att sticka ut. För igen, människor tycker om människor.
Mm.
Och människor anlitar människor. Och det finns en styrka i att vara en person bakom en framgång.
Mm.
För det gör att folk vänder sig dit specifikt. Men sen som du säger, det administrativa kan ju du väldigt lätt delegera. För det är ju inte heller någonting som dina kunder märker av. Liksom.
Nej, men verkligen. Och jag tänker på en annan sak liksom, för de som sitter där ute nu och tänker så här, men hur kan jag sälja in mig själv? Vad har du för tips att ge till hur man säljer in sig själv? Ska man liksom aktivt söka sig till folk och ska man profilera sig extra mycket? Eller?
Precis, jag skulle säga att det finns ju två delar av det. Det ena är ju att sälja in sig till den stora massan.
Aha.
Alltså att bygga sitt personliga varumärke. Och en andra är att sälja in sig till en specifik kund.
Mm.
Och de båda går ju hand i hand. Men jag skulle säga att till exempel det personliga varumärket. Att sälja in sig där är ju bara att ha en digital närvaro. Att visa vem du är och se till att folk enkelt kan hitta dig. Och när de hittar dig ska de enkelt förstå vad du kan göra för någonting. Och lite som vi har pratat om tidigare, att man är väldigt rädd för att göra det och visa upp sig. För det är lite läskigt och så ska man inte göra här i Sverige. Det är... man ska inte hålla på med det på det sättet. Men jag känner så här att det är det är liksom inget fel att vara stolt över sig själv och visa upp sig själv. Det är ju snarare någonting man ska sträva efter. Mm. Att vilja visa upp sig och det man kan göra. Så jag har jobbat väldigt mycket på att göra det som vana för mig att visa upp vad jag gör. Och visa när jag är stolt över någonting. Och ett sätt att göra det är ju att be om feedback från tidigare kunder. Och visa upp det. Någonting som jag kallar för som social proof. Alltså ifall du har haft ett uppdrag med en kund och du vet att de är nöjda med dig. Be dem skriva en liten paragraf med bara, vad tyckte ni om det här uppdraget och vem tyckte ni om att jobba med mig? Och sen dela det. Visa upp det på dina kanaler. Och visa, för då blir det inte du som skryter om dig, utan du visar att andra skryter om dig.
Ja, ja men precis.
Men att var inte det, alltså till exempel mitt nyhetsbrev, det är ju nästan 50% av alla som följer mig är även prenumeranter till nyhetsbrevet, vilket är superkul. Men sen så växer ju också nyhetsbrevet med ungefär 400 personer varje månad.
Wow.
Och de kommer ju alltid efter att, för jag skickar ut ett nyhetsbrev på måndagen. Sen så pratar jag om det och berättar att jag skickat ut det. Och sen så visar jag screenshots på vad andra har sagt om nyhetsbrevet. Ifall de har skickat ett meddelande till mig att de tyckte det var bra. Eller de kanske lagt upp historier själva. Men jag visar upp att andra uppskattar det här. Vilket jag, och sen säger jag att nyhetsbrevet kommer ut till alla nya prenumeranter på torsdag. Det här gör att under den luckan så får jag in nya prenumeranter för att de ser att andra människor tycker om det här. Då borde jag också göra det. Och så hoppar de på. Lite som hur vi fungerar, du vet, om man ska köpa en produkt online. Mm. Och du har två olika hemsidor. Mm. På ena hemsidan finns bara produkten. På andra hemsidan finns produkten och recensioner.
Och det är ju så hela Airbnb och allting är uppbyggt. På recensioner.
Man vill ju bara se vad andra, för man vill ju liksom man vill bara få bekräftelse av flocken att det är okej.
Ja.
Och att det här är något bra. Och samma sak gäller med dina egna färdigheter och dina egna tjänster som du säljer. Så ta del, utnyttja de fina ord du har fått och dela med dig av det. För att andra ska förstå att du är duktig på det du gör. Och sen så i kombination med det att du även också berättar om det. Och ett sätt att göra det också som gör att det inte känns lika läskigt kan ju vara att berätta mer behind the scenes. Alltså berätta dig mer om ett projekt från start till slut. Och bara låt folk följa med på den resan. För då under den resans gång så visar du upp dina färdigheter på det sättet. Det är ju ett sätt att bygga upp dig utåt till den stora massan. För alla runt omkring. Och sen så då också när det kommer till specifika kunder. Då är det ju igen alla de här grejerna. Att visa upp vad andra har sagt. Mm. Visa att, liksom, att du är någon de kan lita på. Men sen så också att alltid skräddarsy pitchen. Mm. För varje kund. Och det är säkert vad du också gör.
Ja.
Alltså man tar ju reda på vad det är kunden behöver. Antingen ifall det är ett kundmöte. Eller ifall man inte får ett kundmöte. Att då kolla artiklar eller kolla på deras hemsida. Vad är deras fokus för året? Vad är det de, liksom, vilka är de? Och vad skulle du kunna hjälpa till med?
Mm.
Och liksom skräddarsy det, den pitchen för varje varumärke.
Verkligen. Och jag tänker på en annan sak som är sjukt underskattat som jag brukade använda mer förr, men jag har börjat komma tillbaka till det genom liksom att skryta lite om sig själv där det är okej om vad man gör. LinkedIn, sjukt underskattat. Jag kommer ihåg hela hästens sidan. Jag bara visade upp så här, nu har jag gjort ett event där eller nu kom den här artikeln ut. Alltså att jag var, då var det ingen strategi, men jag var ju så stolt för det var ju mitt första riktiga stora jobb och du vet sådär. Men det gav ju ringa på vattnet sen för folk associerade mig som en PR-människa och bla bla bla. Så det är så underskattat.
Ja, nej men det är just det. Och så här, LinkedIn är ju perfekt. För, jag är inte så jättemycket på LinkedIn. Men det är just för att jag bara inte har tagit mig tiden. Jag borde vara på LinkedIn.
Men du är också väldigt visuell. Alltså,
precis, det är det. Det är ju närmare till hands för mig att vara på Instagram och visa upp det jag gör där. Men det är just som du säger, det är det. Att bara visa upp att våga skryta om. Eller man behöver inte ens säga att du ska våga skryta om det. Du ska våga berätta om vad du gör. Det är det enda du gör. Sen så ifall du är dryg, ja men då kanske du skryter. Men om du bara berättar vad du gör, det är okej att göra det. Och det är kul att göra det. Och det är också som en muskel som du bygger upp.
Mm.
Att våga göra det och våga stå för det du gör och liksom berätta att du tycker det är roligt. Så jag tror absolut på det att, liksom, att våga stå för det du gör. Och våga berätta om det för andra. När jag startade mitt eget varumärke, eller mitt eget företag, och gick ut med det i sociala medier. Och vilket är superläskigt för du är så här. Hej hörni, jag ska starta eget. Antingen så går det svinbra. kul. Eller så kommer det inte gå så bra. Och då vet ni om det, för nu har jag gått ut med det här.
Ja.
Alltså det är väldigt öppet att göra det. Men det som hjälpte mig där var att jag älskar tanken på att jag kan vara exemplet. Jag kan vara den som andra berättar om. Att typ så här, ja men den här tjejen vågade göra detta och se hur det går för henne nu.
Mm.
Jag gillar att vara tanken att jag kan vara den som andra berättar om. Och jag tror det är lite det man ska gå in i. Att lite så här, hellre glaset halvfullt. Och ifall någonting går dåligt eller det inte blir som man tänkt sig, nej men då byter man bana. Då provar man något nytt liksom. Det är inte mer än så.
Verkligen. Och vara lite sårbara, precis som du säger. Jag har också varit sån. Jag bara sa, ja men går det åt helvete? Jag tar en anställning. Sen kanske det inte är en drömanställning för mig, men jag har ingen precis idé.
Nej.
Bara jag får en lön så länge tills jag hittar nästa steg. Eller du vet så här.
Exakt. Precis. Och det är också det att jag tror att för många behöver man prova för att veta till exempel om egenföretagare ens är för dig.
Ja.
Alltså det kan ju, och det är en sån grej, jag är ju fortfarande på den. Det är ju fortfarande där jag går och så här, åh gud, nu måste jag, just det, vad ska jag göra i maj? Och så är det liksom stressen. Och det är ju någonting som vi inte kommer komma ifrån. Så kommer vi alltid ha det. Och sen kan det ju vara att friheten väger upp för det.
Ja.
Men det kan ju också vara att det kommer i perioder där vi bara, nej vet du vad, vi skiter i detta. Nu, jag vill ha en anställning, jag vill vara någonstans, jag vill jobba med ett varumärke, jag vill bygga någonting. Och det är inget fel med det heller. Att det, och lite, det är lite det jag försöker prata om att mycket på mina kanaler, att det är okej att prova någonting. Och sen är det okej att ångra sig.
Verkligen.
Eller det är okej att få nytt tycke för någonting. Liksom.
Eller pausa det. Eller liksom
ja.
Vad som helst. Och en sak som jag är väldigt nyfiken på, som jag brukar skriva till dig ibland. Hur du jonglerar så många saker samtidigt.
Ja.
Så det är ju jäkla stress för hjärnan.
Det är det. Absolut. Stundtals är det. När jag inte är on top of it. Men
hur är man on top of it?
Skriva ner det. Och det låter så fruktansvärt enkelt.
Vad menar du?
Men alltså, så som jag bygger upp min vecka eller min månad är att jag använder mig främst av två stycken program.
Mm.
Google Calendar. För att jag tycker den kalendern har bäst funktioner för liksom uppgifter. Och Trello. Och Trello är liksom som projektledningsprogram. Liksom. Om man har följt mig ett tag så sitter man antagligen och skrattar och ler som Sanja gör nu. För att jag har pratat om Trello några gånger. Nej, men det som jag helt enkelt gör är att för att ha koll på mina uppdrag är att i Trello så har jag varje månad, där har jag liksom uppdragen för året. Vad som händer varje månad och kan se det. Och sen så i Google Calendar, där har jag veckoschemat. Och det jag gör är att varje måndag morgon och fredag eftermiddag, då avvarar jag i alla fall en timme till admin. Där jag bara ska kolla på måndagar. Vad har jag gjort den här veckan? Hur ser det ut? Fredagar, hur har veckan varit? Var det någonting jag inte gjorde? Behöver det liksom fångas upp till nästa vecka?
Så de två admin-timmarna är egentligen avgörande för att det här ska funka?
Ja, att ta den tiden. Och det är mer bara att ta den tiden på måndag morgon. Du vet, ifall du har massa saker i hjärnan och allting bara snurrar runt och du har inte riktigt koll på vad det är du ska göra och behöver göra. Att bara ta den timmen, att bara få ner allt på datorn eller på papper och sen därifrån börja prioritera. Vad behöver jag faktiskt göra den här veckan? Vad behöver jag inte göra? Vad kan liksom skrotas helt och hållet? Och sen så jobbar jag också med blockschema som du har sett. Och det är ju helt enkelt att jag lägger upp ett schema för hela veckan. Och så avvarar jag tid. Till exempel att här onsdag förmiddag 2 timmar. Det här ska bara gå åt projekt A. Och inom de 2 timmarna ska jag ha utfört de här 2 uppgifterna. Och sen så på eftermiddagen.
Men vad händer om projekt B kommer in och nosar där? Om du liksom får lite urgent grejer på något annat projekt?
Då bara flyttar du på det. Alltså grejen med blockschema är att du sitter ju inte där och sen sitter du i skiten om det inte blir som det är enligt schemat.
Mm.
Utan det är bara ett sätt för dig att visualisera hur din vecka ser ut. Och för mig tycker jag det hjälper att hålla mig motiverad.
Mm.
Jag liksom prokrastinerar inte lika mycket och skjuter inte lika mycket på saker. För att jag ser framför mig att så här, men jag har ändå 3 timmar. Bra, det är lugnt. Det hinner jag med. Då hinner jag lösa detta. Men att det kan alltid ändra schemat. Men hela poängen är att varje vecka, måndag morgon, fredag, eftermiddag, lägg en timme på varje dag där. Och liksom lägg upp veckan. Och sen så att om du kör blockschema, det är egentligen bara ett sätt för dig att se allting framför dig.
Mm.
istället för att det är uppe i hjärnan. För det är det att när du bara, om det är att du har 10 grejer att göra och du har det i hjärnan. Och så skriver du bara ner 2 saker på datorn eller på din att göra-lista, för det är de som är prio. Du kommer inte riktigt helt kunna fokusera på dem, för att de andra 8 grejerna ligger fortfarande runt och tar upp en massa plats. Och poängen är att du tömmer hjärnan på att göra uppgifter så att du sen kan börja plocka in dem igen liksom.
Rent krasst kan man ju skriva ner det på en to-do-lista i ett block också.
Ja, absolut, papper eller digitalt. Det är bara, det ska bara ut.
Du förespråkar också klart den digitala världen här nu. Men det funkar egentligen bara man får bort det från hjärnan.
Exakt. Jag älskar fysiska kalendrar. Men sen så, jag har en sån här typisk grej att jag köper dem och sen så använder jag inte dem. Nej. Jag tycker bara de är fina. Jag gillar tanken att ha dem.
Liksom.
Men jag trivs mycket bättre med notiser liksom. Mm. Att jag kan se schemat direkt i telefonen.
Och tips är ju verkligen att titta din video. Jag tror att det var en reel.
Video är det faktiskt.
Ja, video.
Det var en live jag gjorde.
Ja, det var lunch
live.
Just det, om hur du planerar veckan via Google Calendar.
Precis.
Du har inte gjort någon om Trello än.
Nej, jag vet. Det kommer. Jag ska bara hitta kontorsplats.
Kolla, jag och se liksom.
Jag ska bara hitta kontorsplats så kan jag göra det.
Ja, Helio, hör ni. Spons. Möts du någonting av kritik där ute?
Inte än.
Skönt. Hur hade du tacklat det?
Jag vet inte. Jag tror ifall det hade varit faktiskt feedback så hade jag nog kunnat tackla det bra. Just för att jag, i och med att jag har jobbat på Apple tidigare så har jag har ju det i benmärgen liksom, att ge feedback och ta emot feedback och jobba med det som en positiv grej. Mm. Att det är så det utvecklas.
Det pratade vi mycket om i förra avsnittet med dig. Ja, bigger brand.
Exakt. Precis. Så det är någonting jag tycker om. Men ifall det är så som man öppnar upp på sociala medier, där det kanske är mer åsikter snarare liksom än feedback. Det vet jag faktiskt inte. Det har varit 2 gånger, men det har varit vid tillfällen där personen kanske inte riktigt har läst det jag har lagt upp. Eller liksom. Men jag tror att det som jag fokuserar väldigt mycket på att stå för det jag lägger upp. Så att ifall någon inte håller med så kan jag ändå vara okej med det. Mm. Men ändå känna mig fine liksom. Men jag tror också att det kommer hjälpa just det här med att jag ser Instagram och det som min karriär och inte som jag som person.
Nej.
Och jag tror det är den skillnaden som kommer hjälpa mig där. Men som sagt, jag vet inte, jag kanske crumbled into a million little pieces.
Nej, men grejen är att det är svårt, för att ju större man blir desto mer utsätts man ju. Och idag är det ju... Liksom, jag tycker ju väldigt sällan, jag har ju pytteliten kanal, men jag har det som en policy, jag tycker ingenting på där. Mm. Jag tycker mycket om vi sitter så här, du och jag, eller jag och människor jag möter, men där kan det ju också vara liksom, ja, men varför har du ingen ståndpunkt i politik, eller Black Lives Matter, eller kriget just nu, det pågår ju saker, hemskheter hela tiden. Hur tänker du där, måste man tycka?
Jag tror inte man måste tycka och prata om det hela tiden. Det finns absolut en fördel med att göra det, ifall det är någonting som du liksom verkligen känner att du har kunskapen att prata om. Just för att, som du säger, när det är större plattformar så är det ju superbra att man kan sprida den typen liksom sortens budskap om det är bra. Men jag tror som varumärke, så, eller som personligt varumärke, så måste du inte tycka hela tiden, som du säger. Jag tar upp saker som jag tycker känns viktiga. Men jag behöver inte gå ner på detaljnivå med dem. Jag behöver inte berätta om allt jag gör. Eller hur jag engagerar mig. Eller liksom hela den biten. Så jag tror att där kan man... Alltså det är helt upp vad för typ av konto man skapar. Men som sagt, i och med att jag har mer fokus på just karriären. Så ifall det är någonting som jag inte kan blunda för, då kommenterar jag det. Men... jag går inte in och säger mig vara en expert.
Nej.
Och kan ta en politisk diskussion.
Men det är okej att liksom inte beblanda det där med sin plattform eller sitt personliga varumärke.
Men jag tycker det. Det beror på hur personlig du är.
Mm.
Jag tror det. Att ifall om du pratar om allt annat, då kommer dina följare förvänta sig att du pratar om det också.
Ja.
Förstår vad jag menar?
Jag förstår, ja.
Men om man redan har satt det. Så det är nog lite vad för typ av... kanal och personligt varumärke man liksom själv vill bygga, men det personliga varumärke som du och jag ofta pratar om är ju mer hur sticker du ut i branschen?
Exakt.
Och hur kan du använda ditt personliga varumärke för att nätverka eller för att hitta bredare publik liksom?
Och jag tänker på de som inte är egna nu. Alltså det här gäller ju även för de som är anställda. Låt säga att du är anställd på ett större bolag och jobbar inom HR och vill sticka ut där. Samma princip gäller väl att du kanske då hittar saker att lära ut inom ditt område. Eller hur tänker du där?
Absolut. Jag tror att igen, det är ju bara att bygga relationer. Jag gjorde mycket med det när jag jobbade på Gantt som digital designer. Då jobbade jag i ett team i liksom globala e-com-teamet, men det fanns ju massa team. Och ifall jag hade en fråga om någonting så gick jag till det teamet och frågade och presenterade mig. Och berättade vad jag gjorde för någonting. Och varför jag var relevant för deras arbete.
Ja.
Och liksom varför det made sense att jag kom och tog upp deras tid. Jag tror mycket på det, att man presenterar sig och berättar vad du gör. Men sen så också att leta efter möjligheter att berätta vad du gör. Det kan ju vara ifall det är... jag tycker det är så bra med många företag nu liksom, när det var så himla mycket fokus på digital kommunikation och Slack till exempel. Att många företag har ju varje vecka att de kanske lyfter en kollega som har gjort någonting. Eller det behöver inte ens vara att de lyfter den, men att man kanske ger att vecka 11, Sanja, då ska du berätta vad du gjort den här veckan. Och så går det ut till alla. Det är ju sån den typen av initiativ som man kan göra för att bygga sitt personliga varumärke corporate, liksom, inom ett företag. Men där handlar det ju mer om att bygga relationer, att människor ska veta vem du är.
Ja.
Och kunna berätta om dig. Liksom. Och då tänka på, hur vill du att andra ska förklara dig? Hur ska de beskriva dig till andra människor? Liksom?
Mm.
Och att det är utifrån det du jobbar.
En liksom avslutande fråga. Det är helt sjukt vad tiden
avslutande?
Ja, jag har redan pratat 45 minuter.
nej, vad har jag sagt?
Jag vet, men du har fått med. Allt är helt sjukt. Så här sa du sist också. Du, ditt är en av mina mest avslut. Eller avslutat. Lyssnade avsnitt.
Är det så?
Ja. Så att folk älskar.
Jag hoppas att jag är okej med mitt rabblande. Jag känner att
ja,
jag
är det är så bra. Hur hinner du med allting? Alltså hur, det här går ju in i lite hur du jonglerar projekt. Men jag menar mer livspusslet. Alltså inte gå in i väggen, ta på sig för mycket. Du är mamma, du vill hinna träna, du vill hinna vara en bra sambo, snart fru. Fick jag in din förlåt.
Mycket bra. just nu, helt ärligt, är inte jag ett bra exempel på det.
Nej. Vilket är rätt nice att du säger.
Ja, nej men för jag har just när du säger typ du vill träna, jag bara, jag har inte tränat sedan december. Ja, men det är just för att vi har haft liksom sjukdomar som har avlöst varandra hemma sedan årsskiftet.
Livet, liksom.
Precis, men jag skulle säga att det är helt enkelt fokus på, alltså få upp struktur i det. Att ha det här att även ifall jag är egenföretagare så trivdes jag väldigt bra i höstas när jag jobbade heltid och så som jag kommer ha nu i vår. Jag trivdes väldigt bra med att vara så här, jag jobbar 8-5. Punkt. Det är det jag gör. Sen om jag lägger upp något på Instagram, det faller lite mellan stolarna liksom. Mm. Eller mellan raderna. Men jag har min arbetstid på samma sätt som jag har gjort om jag har varit på ett företag. Och det runt omkring. Och det måste jag göra ännu mer nu när Mira, min dotter, har börjat förskolan. Nu behöver vi det här livspusslet som alla snackar om. Mm. Det är någonting som man verkligen behöver börja jobba med. Och jag tror att det kommer vara en stor grej för mig att faktiskt hålla mig till arbetstider. Och se till att på kvällarna umgås med min sambo eller fästman. Eller att umgås med familjen på helgen. Och det är verkligen det. Och sen så då kommer ju också den här, för jag är det som du nämnde tidigare med att man... Det är så kul att hova in kunder.
Mm.
Och sen ska man utföra det.
Ja, exakt. Och leverera.
Där är jag. Alltså jag tycker det är så roligt att sälja in mig själv. Ja. Jag tycker det är skitkul. Och liksom,
ja,
det
är så lika.
Ja, men och det vill säga också att jag ser planeringen. Så här, men det här, ja, men jag ska fakturera så mycket i april, så mycket. Men ja. Bra, bra, nu är det på gel. Det känns bra här. Och sen så bara, just det, där kom månaden och nu ska jag göra allting.
Ja.
Och där, jag har blivit mycket bättre på att säga till kunden nu att så här, jag är fullbokad 3 månader framåt. Hur ser det ut då?
Mm.
Att inte vara rädd för att förlora projekt. Men också nu då att ta in hjälp. Att
Exakt. Liksom
ta in hjälp där jag behöver det. Så att jag inte går in i väggen. För där har jag varit och nosat tidigare. För 4 år sedan ungefär. Och då gick jag in i väggen. Och då, det, där vill jag inte vara igen.
Nej.
Så det är verkligen fokus på att, lite som du sa, man har bara x antal timmar per dygn. Bete dig efter det.
Ja.
Att liksom sluta låtsas som att jag har och kan jobba 24 timmar om dygnet, för det kan jag inte göra. Utan, och nu har vi båda Aura-ringar som säger till oss hur mycket eller lite vi sover. Som gör att man håller koll på att så här, jag behöver min återhämtning.
Ja.
Och jag behöver ha lite downtime liksom. Så att verkligen, det skulle jag nog rekommendera alla. Att hålla lite arbetstiderna och strukturera därefter. Ta måndag morgon. Hur ser veckan ut? Det här är de timmarna du har. Hur kan du leverera? Vad kan du lägga in? Om det är någonting som känns som att det blir tajt, flagga på måndagen. Om du kan skjuta på det till nästa vecka. Om du hinner med den veckan ändå, då överlevererar du bara. Och det är bara en positiv sak.
Exakt.
Men att alltid sänka ribban för dig själv. För att din ribba är oftast högre för dig än vad den är för andra.
Det är ju så, man vill ju hinna med allt liksom. Men det är ju det, man ska nog inte börja nosa på kvällsjobbet, för då blir det dygnet runt.
Liksom. Man stänger inte av. Nej. Så har jag haft det nu. Alltså, nu har jag ju varit mammaledig, så jag har varit med henne på dagarna. Men det är det, man stänger inte av. Och jag tror att det går mycket snabbare än vad man tror. Inte att man går in i väggen snabbare än man tror, det gör man också. Men att det blir ens nya vardag.
Mm.
Och att allt annat liksom skjuts bort.
Verkligen. Och i bådas yrken eller liksom expertisområden så kan man alltid göra mer. Alltså du kan ju alltid finlira saker eller komma på någon kreativ idé.
100%.
Eller liksom så.
Man kan alltid utveckla, man kan alltid göra mer. Och det är en sån grej att jag nu börjar tänka på saker som jag är så här, ja, men det ska jag göra till hösten.
Mm.
Det fanns ju inte för mig för ett halvår sedan. Att jag skulle stoppa mig själv och bara, men det är inte någonting för Q1 och Q2. Q3, då kan du kolla på det.
Ja, för nu är ju ditt bolag Louise bolag. Alltså så här, du är produkten eller liksom bolaget, så du kan inte
exakt
köra slut liksom Q1.
Precis, nej. Jag måste ha plats och göra det resten av året liksom.
Mm.
Så att bara strukturera upp det, men att verkligen att, lite du vet det här man säger med tårtbitarna. Att jobbet är liksom bara en av 5 tårtbitar.
Mm.
Se till att det håller sig till det. De andra tårtbitarna ska också få plats. Liksom.
Exakt. Och är det någon, nu har jag inte förberett dig på den här frågan. Men är det någon gäst som du jättegärna hade velat höra i podden? Eller liksom, vad har du för förebilder i branschen? Eller någon du ser upp till? Eller som du tar inspo av? Eller när jag utvecklar det så här så ger jag dig lite tid och kanske komma på ett namn.
Du ser att jag sitter och tänker på fullt här.
Nej, men den är inte nice att få bli tagen på sängen, som man brukar säga.
Okej, vänta. Jag vet om du ska intervjua. Oscar Pernefelt.
Vem är det?
Det är en gammal vän till mig som är art director. Jag tror han jobbar på Oatly nu.
Ah,
som creative director. Och hans karriär, han har bara gjort så jäkla bra ifrån sig. Och han är en så härlig och intressant person, och jag tror du hade älskat att höra hans bara om hans karriär. Och han har även skapat vad blir det? Jordens flagga. Den officiella flaggan för jorden.
Oj.
Som han gjorde som ett personligt projekt som tog vid och är nu liksom används. Över hela världen.
Va?
Ja.
Sätt ihop oss.
Ja, jag ska göra det.
Wow.
Det hade varit jättekul att höra honom prata om sin karriär.
Snyggt, det var värt väntan. Tusen tack. Och vänta, hur hittar man till dig nu om man är nyfiken? För de som inte vet, som kanske inte har hittat.
Nej, man hittar mig lättast på Instagram, skulle jag säga. Och då är det på lulu_Louise. Och då är det alltså LOULU_Louise. Och det är ju för att Lulu är ju namnet mitt företag. Så ni hittar mig på Instagram, och därifrån kan ni hitta min hemsida och ni kan hitta mitt nyhetsbrev.
som är jävligt bra.
Tack.
Tack snälla för att du ville vara med.
Tack själv. Det känns som att jag kom in hit för 10 minuter sedan.
Jag vet, jag ser på dig att du är så här, har jag ens sagt något? Så här sa du sist med, trust your gut. Eller my gut.
Ja, exakt, jag skulle säga det. I så fall blir det 3 timmar till du.
Nej, jag lovar.
Okej, vad bra. Tack för att jag fick komma tillbaka.
Tack för att du ville. Det kommer bli en förfrågan till hösten igen.
Vi plockar upp lite olika ämnen, så ja, kör vi.
Vi kan prata i all och en. Tack.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.